Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jag kommer ihåg att i ett samtal med en castare så var det liksom så här: hej David, jag såg dig på familjen Babajo. Du var jätteduktig. Ja, vi söker efter en skådespelare med din utstrålning, din pondus.
Your blackness.
Ja, jag bara okej. Okay. Jag bara nice. Jag bara, vad ska jag spela? Jo, men vi har en scen här när vår huvudkaraktär är ute och joggar i parken. Och då vart jag så här, jag bara, vet du vad? Jag bara, vad händer ifall man vänder på det?
Exakt.
Vad menar du? Ja, men man vänder på det. Att det är jag som blir utsatt istället.
Mm. Exakt.
Och enda svaret jag fick var, bra fråga. Vi hör av oss. De har inte ringt från dess oss. Om man säger så.
Välkomna till Checkpoint, avsnitt 2. Vi är tillbaka, så himla kul. Och en viktig del av den här podden är såklart inte bara att våra röster och perspektiv ska höras, utan vi vill även bjuda in andra välbekanta ansikten, vissa kanske okända, som också får dela med sig av sina perspektiv. Och vår allra första gäst är ingen mindre än David Singa!
Yay! Välkommen!
Skådespelaren, filmskaparen,
you name
Guldbagge, jury.
Barnbrytaren, normbrytaren.
Förebilden.
Fortsätt.
jävligt inspirerande människor.
Vad sjuka det är. Jättefin intro. Jättefin, tack så mycket. Så roligt att vara här.
David, du är ju lite av en kändis. Kan man väl säga.
Lite, han är väldigt
kändis. Jag tycker han är mycket, men jag försökte vara liksom downplay.
Ja.
Lite så, cool, du vet. Mm. Eller nej, förlåt, Brandon, du vet.
Nej, jag skojar. Vad
taskigt.
Nej, men man har jobbat många år i branschen.
Det är så. Ja. Hur många år?
Sen 2008. 2008, ja, så pass. Grundade, och sen så när jag väl började satsa helhjärtat så var det 2014. Mm. Men 2008 var liksom själva debuten.
Vill du berätta lite vad det är för roll för de som inte vet?
Mm, för de som inte vet så jobbar jag som skådespelare, men även filmskapare. Och jag brukar säga filmskapare i och med att jag går in i många olika roller, alltså bakom kameran också. Mm. Och i och med att folk i den här branschen, men även landet, är man ju väldigt mån om att sätta folk i fack. Så då blir det lite så här kortslutning när folk undrar vad jag gör och vad jag arbetar med. Så då brukar jag säga så här, skådespelare och filmskapare.
Jag tänkte på, förutom det så tog ju även du initiativet till något som heter People of Film.
Stämmer. Mm.
Vill du berätta lite om det?
Ja, så ja, i och med att man har jobbat i så många år, man har varit med om det en och det andra i branschen. Och i och med att jag också är liksom en skådespelare med liksom född i Angola, jag är svart, jag är uppväxt utanför tullarna och inte är utbildad heller, jag har inte gått till scenskola. Så blir liksom, uppförsbacken är helt, det är något helt annat. Mm. I och med att du kommer in i en bransch som är väldigt homogen. Men det jag upplevt många gånger är att liksom, när jag kommer in som skådespelare i ett projekt så är jag oftast den enda som ser ut som jag gör. Liksom. Mm. Den enda svarta på plats. Och då tänker jag så här, men hur kan det vara så gång på gång? Mm. Framförallt 2020. För när vi gör våra egna produktioner i mitt egna bolag, då faller det ganska naturligt att du har ju en mångfald. Mm. Vilket i sin tur leder till en representation. Men vår primära grej är ju att vi vill göra produktioner med hög kvalitet och bra stories.
Mm.
Allt annat är sekundärt i och med att det är naturligt för oss.
Mm. Ja,
men då den här plattformen kom ju till av två anledningar. Det ena var ju detta för att det har varit bolag som har pratat om att de vill jobba med mångfald. Men de ser att dessa människor finns inte. Mm. Och att det är brist på tid.
Just det, det har vi hört.
Ja, i och med att det, liksom, det är en svågerpolitik i branschen. Mm. Du anlitar ju den som står dig närmast.
Exakt.
Eller som kanske påminner om det utseendet.
Precis.
Så då kollar man inte på alla andra. Så det är liksom ena grejen. Att så här, okay, men ni har sagt att ni vill jobba i mångfald. Men ni påstår att människorna finns inte och tiden finns inte. Mm. Medan jag är där. Medan mitt svar är så här, nej, de finns.
Du nämnde att du kom in i branschen 2008 och du är inte från den traditionella inkörningssporten, om man säger så. Hur kom du in överhuvudtaget att vilja bli skådis och ta den vägen du valde idag?
När man blickar tillbaka så tänker man, jag var 17 när jag gjorde första rollen. Så fortfarande ung liksom, i gymnasietiderna. Största drömmen var att bli fotbollsproffs. Det var ju det.
Okej.
Okay. Ja, det var det. Det var all in. Okay. Varje dag. Spela med
klubbarna. Mm.
Det är som högst så kommer jag upp till division 3. Men sen med åldern, du vet, man börjar märka att okej. Okay, kanske finns annat också. Mm. Vilket man också upptäckte. Men det är ju fotbollsproffs jag ville bli. Men man la sina timmar. Det var liksom varje dag. Lite så. Men det också hade vid sidan av var ju att jag tyckte om att underhålla människor. Tyckte om att få dem att skratta. Tyckte om att gå in i olika roller och hela den biten. Och det var faktiskt min stora syster som sa till mig. För när hon upptäckte de här sidorna så sa han så här. Men vet du vad? Du borde testa att vara statist. I någon reklam, någonting. Gå dit, var med, upplev, kolla hur det känns. Och sen därefter, om det känns kräft, pausa. Om det känns intressant, utforska. Så jag bara okej. Okay. Så jag går in, då finns det så olika filmsidor där de lägger upp så annonser. Gör ett konto och börjar söka. Så här. Jag går igenom, är det 20 plus annonser? Mm. Och ingen passar in.
Nej.
Och då var det så här, vi söker efter någon blond. Vi söker efter någon från Europa. Skandinavisk utseende.
Mm.
Till slut, jag tänkte, vet du vad? Skitsamma. De är bara skicka in min bild
ändå.
Och mitt CV till en av de här reklamgrejerna. Så jag gör det. Får ett samtal några dagar senare av den här rollsättaren som säger att så här, ja men hej David, jag såg din annons. Ja, vi tycker att du är väldigt intressant fastän du inte passar in i beskrivningen. Men vi vill att du kommer in ändå. Så fick jag statistgrejen, kommer dit, sitter på, jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde, men vi var liksom i bakgrunden. Statisterna är ju de här som står i bakgrunden. Vi har inga repliker, vi gör inte så mycket än att bara fylla scenen liksom.
Mm.
Men hela tiden det jag håller på och inspekterar är ju huvudrollsinnehavaren och den gör. Och det var så här, men den drack någonting, den sa någon replik och sen var det så här, omtagning. Och jag tyckte så här, det där ser roligt ut. Jag bara, det ser inte så svårt ut.
Nej.
Jag bara, nej men det är så här. Man vet också så som man är uppväxt lite. Jag tänkte så här, man ska inte vara rädd för utmaningar.
Mm.
Så jag tänkte så här, men jag skulle också kunna göra det där. Det är inte kaxigt så här, jag kan bättre. Utan bara mer så här, men jag, helt ärligt, jag tror att jag också skulle klara av det där. Så kom jag hem, tänker okej, men nu ska jag börja söka fler annonser. Samma veva. Och då var det lite som en liten dipp. För då verklighetsbilden kom ju in lite.
Mm.
Att säga, ah, du vill bli skådespelare. Okej, lycka till. Men då, 2008, då ska SVT göra en tv-serie som heter Familjen Barbaggio.
Yes!
Det är Baker Karim som regisserar.
Mm.
Ursprung, vart ifrån? Uganda.
Represent!
Togendi.
Förstår du?
Och då, vad handlar serien om? Det handlar om en ugandisk familj som flyr från Idi Amin under 70-talet till Sverige. Och man får följa med dem i deras uppväxt här. Kort och gott, de söker efter svarta skådespelare som ska porträttera familjen. Första gången som jag såg en annons som jag kunde relatera till. Som jag kände, okej, jag är välkommen in dit. Går dit. Jag tror jag gick på ungefär 5 stycken callbacks. Och då så här, du går och provfilmar. Och sen om du går vidare, då ringer de dig för att komma tillbaka liksom igen.
Mm.
Och jag tror att det var ungefär 100 stycken sökande från början.
Mm.
Och du hittade allt. Mm. Wow. Det var svarta skådespelare, det var bruna, det var mix, det var så blandat allt. Mm. Jag bara, alla för samma roll. Mm. Jag bara, okej. Okay. Jag bara, kör bara.
Apropå det här att de inte finns. Att det inte finns, ja, att det inte finns. Så när man väl skapar någonting som tilltalar, exakt, helt plötsligt får väldigt många.
Det var så stor dragningskraft. Mm. Och sen till slut så, det har inte jag sagt till alla. Men det som hände var ju att av de här 100 så landade det till slut mellan mig och en annan kille.
Vem är det?
Trezor. En grabb till mig, jag känner honom.
Okay.
Jättefin kille.
Ja.
Men då var det liksom att, jag kommer ihåg att Baker hade sagt att om inte, han sa att jag passade jättebra till rollen, men om jag inte skulle få den så var det för att jag ser äldre ut.
Mm-hmm.
Ja. Men att Trezor också var liksom duktig med en yngre utseende.
Ah, okay. Mm.
Så det landade faktiskt i att han fick rollen, Trezor. Men sen var det lite fram och tillbaka. Du vet, man måste lyssna på föräldrarna som alltid vill att man ska plugga. Du vet, civilingenjör, läkare, doktor, allting. Och vi gick ju gymnasiet då.
Mm.
Och det som skulle hända var att gjorde man rollen skulle man vara borta från skolan typ 1-3 månader. Till och från. Så det är ganska mycket. Så jag tror det gick inte ihop. Så då var man tvungen att tacka nej. Så då landade rollen på mig.
Det var shit. Förlåt, brorsan.
Bara,
det var skrivet.
Jag bara, det bästa var det så här, jag bara, hellre att det var någon av oss än någon morsa. Lite så. Men då rollen landade, jag fick rollen i alla fall. Och här så visste jag inte liksom. Det här, det hade sett i reklamfilmen, den här koppen och replikerna. Det var något helt annat inte här. Det var en av huvudrollerna liksom.
Du fick en reality check.
Yes, alltså det var intensivt, men det var skithäftigt. För som ung, 17 år, du vet, du har taxi som plockar i Jobro. Kör dig till inspelningsstudion hos SVT. Du filmar, du har något prov på skolan. Taxin kör dig dit, du kör provet, kommer tillbaka till inspelningen.
En stjärna alltså.
Jag levde livet, jag mådde skitbra. Jag fattade inte, jag bara, är det så här det är? Jag bara, wow. Så det jag upptäckte också, som inte jag förstod då, i och med att, du vet, när du är 17, det är olika löner om du är 17 eller 18, du vet. Så det SVT gjorde, istället för att mina dagar skulle vara utspridda, så tryckte de ihop det. Så inspelningsschemat blev en månad varje dag.
Innan du fyllde 18?
Ja.
Men alltså, jag orkar inte.
Varför betala mindre?
Hur fick du reda på det här?
Nej, men det var det, för i början var det liksom, allt var utspritt, inspelningsschemat.
Ja.
Sen vart det liksom ihopsatt.
Ah,
okay. Jag förstod det inte då.
Nej,
men det är nu när du har jobbat i branschen så länge och du börjar fatta och man har fått det bekräftat också i efterhand. Men jag bara, bra spelat. Vad ska jag säga? Det är väl lite så. Jag bara, bra spelat. Men då gjorde vi liksom, vi spelade in serien, hade det skitroligt, lärde mig väldigt mycket. Sen tar det liksom ett år innan det premiär. Så från att vi var klara, det var ganska dött, alltså när vi blev rappade. Så var det ganska tyst. Jag tror inte jag gjorde så mycket däremellan. Kanske någon miniroll. Men det häftiga var ju att ett år har passerat. Filmen och serien har kommit ut. Och sen blir vi blev ju kristallnominerade för bästa tv-drama. Det är liksom som Guldbaggen, fast för tv-serier. Skithäftigt. Så vi var där och tävlade mot massa andra meriterade och stora namn. Och jag kommer ihåg där också en händelse på röda mattan där. Det är ju när du kommer in. Om ni har varit på galor eller andra event och så, men
det har man faktiskt varit.
Jag vet vad det är för att säga, om ni har, jag vill inte antyda någonting. Men då har du liksom så här att du är liksom en röd matta, du har en fotovägg, på andra sidan står fotograferna och sen så går du liksom i ditt sällskap liksom på den här mattan, blir lite intervjuad, folk tar kort liksom. Och då innan är det så här, men du har någon profil från, jag tror Hasse Aron eller man heter, Efterlyst tror jag, om jag minns rätt nu.
Ja, liksom,
ja, jag tror han går innan. Och så här, journalisterna bara skriker, det är så foto,
hasse,
foto, du vet. Nästa profil går på, du vet, det är samma energi. Och kom ihåg, jag är 17 här, eller 18 nu. Ja. Och det är liksom första galan jag är på. Så när jag säger bara, wow, vi är kristallnominerade. Jag bara, fan vad häftigt. Du vet, jag bara, folk har sagt, vi syns inte, men vi finns, vi är här och vi representerar. Så här, skitroligt. Men jag märker att energin hos de andra, det är inte likadant. Så Baker och Alexander, för de har jobbat i branschen längst. De har varit med om det ena och det andra. Men vi andra, vi alla är nya. Så för oss är det bara så här, man är skitglad över att vara där. Och så är det vår tur att gå på. De kallar fram oss. Jag är skitsnabb. Jag tror att jag hade lånat brorsans kavaj, du vet, byxor, slips, allt var on point.
Alltså, you went all out.
Jag stylade mig själv.
Lägg till det på scenet.
Jag går på vatten och sen de som spelar mina syskon ställer sig bredvid också. Och sen när Alexander och Baker kommer och ansluter också.
Blev det samma hype?
Nej.
Hype. Seriöst? Var där.
De här kamerorna som var uppe, eller någon som var uppe liksom, alla åkte ner. Det blev nästan alltså tyst. Du kunde liksom ta på stämningen.
Fan vad arg jag blir.
Och sen var det en...
Och de kände ju säkert det på. Eller de visste ju liksom att
ja,
det skulle
hända.
Ja,
de visste. Det var därför de var lite så här...
För man står ju lite i en kö. Yes, i alla fall. Det är så här, det är jättekonstigt. Man står liksom i en kö. Jag var på Guldbaggen om det var förra året eller året innan. Så bara... Står man där och köar för att gå på röda mattan. Så man ser ju
ser
hur andra är hypade innan och bara ropar en annan. Och så rör det sig. Det är så påtagligt.
Yes.
Om men hur man kändes det? Bara...
Nej, det där sänkte mig rejält. För jag bara, jag fattar det fortfarande inte. Så jag sitter och tänker, nej men då ska jag byta linser, putsa, du vet, någonting. Och sen är det en kvinnlig fotograf som bara tar upp sin kamera, klickar, tar ner den. Och sen... Vi är om det Alex eller Baker som lägger sin arm på eller sin hand på min axel och bara kom. Så går vi av och precis när vi gått av så går nästa person på och jag kollar bak och hypen är tillbaka. Igen. Och jag
det är
bara,
som en switch alltså.
Ja, och jag bara shit. Och då var det också så här reality check. Det var liksom den första så här, strike one. Den andra kom ju efter att vi hade gjort serien blev vi Kristall nominerade. Jag tänkte för mig själv så här, jag bara genombrottet är här. Jag ska vara med Beck, jag ska vara med den här.
Var det Beck-filmen ni hade varit med?
Nej, inte nu. Jag tänkte så här, jag ska vara med den här. Men vad hände? Nej, hej, kan du komma in och spela kriminell? Hej, kan du göra det här? Kan du spela flykting? Kan du... Och du vet, alla måste äta, du måste betala hyran och göra, du vet, och såna här grejer. Så i början så tog man några av dem. Men sen började jag fatta att så här, när jag väl fick se resultatet
precis.
Så var det lite så här, nej, jag kanske inte ska förstärka de rollerna.
De här fördomarna
och stereotyperna. Jag vill nog inte vara den som gör det. Jag känner att jag kan spela massa annat.
Tog det lång tid innan du började alltså på något sätt reflektera innan du tackade ja till något uppdrag?
Jag fattar din fråga. Den kom senare, inte i början. För det här var liksom 2009, Kristallen. 2010 så började saker och ting hända. Så det var inte förrän 2014 som jag startade egna.
Just
så det är liksom de här åren som vi är emellan nu, 2010 och 2014.
Vad fick du att starta eget?
Det var just de här grejerna. Jag kommer ihåg att i ett samtal med en castare så var det liksom så här: hej David, jag såg dig på familjen Babajo. Du var jättehärlig, du var jätteduktig. Och ja, vi söker efter en skådespelare med din utstrålning, din pondus.
Your blackness.
Ja, jag bara okej. Okay. Jag bara nice, vad ska jag spela? Jo, men vi har en scen här när vår huvudkaraktär är ute och joggar i parken. Och då var jag så här, jag bara, vet du vad? Jag bara, vad händer ifall man vänder på det?
Exakt.
Vad menar du? Ja, men man vänder på den. Att det är jag som blir utsatt istället.
Exakt.
Och enda svaret jag fick var, bra fråga. Vi hör av oss. När man inte ringt sen där, om man säger så. Det var ju något sammanhang där innan jag hade fått en polisroll. Men sen fick jag inte den längre. För att man ansåg att man inte kunde ha ansvarat polis i den rollen. Ja.
Vilket år var det här?
Det här var 2012 kanske, 2012-13 där. Så innan bolaget. Och i ett annat sammanhang så var det, oftast när du är inne och provfilmar så får du liksom callbacks och bla bla bla. Men inom loppet av max 4 veckor så har du fått svar i alla fall. Om du får rollen eller inte. Men det var ett projekt som jag hade varit inne på och provfilmat. Det tog nästan 8-9 veckor för att få svar. Och då tänker man sig, men varför tog det så lång tid? Det fick jag bekräftat när jag hade fått rollen. För det var en annan skådespelare som också svart som var inne i samma produktion. Men inte för samma roll. Det var bara så här, vi är med liksom i samma konstellation. Vi är inte syskon, ingenting, men vi är där. Alltså, vi kommer synas i samma scener och röra oss runt i den här världen. Då visade det sig att till slut så får jag rollen. Så jag ringer upp honom och frågar så här. Eller jag bara, tja, jag fick rollen. Hur har det gått för dig? Ja, men jag fick precis reda på att jag inte fick rollen. Jag bara,
det skulle vara för mycket svarta.
Ja, jag bara sen... För det de alltid sa också, Karlsson, var ju att så här, min roll var beroende av vem som fick just den rollen. För man ansåg att jag var ganska kraftig byggd och man ville inte att jag skulle ha övertag över den andra rollen i och med att den rollen skulle vara en form av högre uppsatt.
Men så de helt rakt ut medger rashierarkin. Att du inte på något sätt får verka starkare eller över den andra rollen.
Mm, jättesorgligt. Men då visste sig att så här, han fick inte, i och med att han inte fick den så fick jag, så kunde jag få den andra rollen. Så hade man inte två svarta liksom. När det är brist på mångfald bakom kameran så leder det till olika scenarion.
Mm.
Det ena kan vara allt från hur den som tar hand om ditt hår.
Ah,
om de inte har kunskap, erfarenhet inom det eller intresse att lära sig.
Mm.
Du vet själv, jag går till en barbershop. Jag går och klipper mig där.
Mm.
Du vet, och de får stå för det. Mm.
Sminket då?
Sminket, samma sak. Nej, du har väldigt fin hy, David. Du behöver inte göra någonting. Nej.
Du har verkligen.
Bara, nej, men tack.
Nej, men det är alltså 100%
low on point. Jag bara, lyssna. Jag bara, jämna ut det, fixa, babababab. Det finns alltid någonting att göra, så länge du kan ditt arbete.
Men har de då rätt produkter utefter din hudton?
Det är ju det. Det som hänt nu, för min del, nu, de senaste året, så är jag väldigt så här, på ett enkelt sätt bara, när jag pratar med producenterna eller vad det är. Jag bara, och de personerna jag har i vissa positioner som kommer beröra mig, jag bara, det är jätteviktigt att de antingen har erfarenhet att jobba med svarta, du vet, alltså hud, hår och hela den grejen, eller om inte de har det, se till att skaffa det, för nu finns det tid att lära sig inför det. Jag bara, du vill inte sitta där och känna dig utstött. Du vill inte sitta där och känna att så här, de kan inte ta hand om dig.
Men det är en fruktansvärd känsla, och jag vill bara lyfta just också återigen att så här, det är väldigt starkt att ens, för många vågar inte ens säga att så här, jag skulle behöva det här, och själv då poängtera ut att man är annorlunda. Men det som är så orättvist någonstans är att resultatet av det är att man då upplevs som en diva eller som en kravställare.
Yes.
Då blir du helt plötsligt lite svår att jobba med.
Ja, exakt.
Du vet, det är mycket krav, och det är, vi måste liksom anpassa oss, och då måste vi kanske ta in någon annan. Är
så inte
bara
nog med att han var svår att hitta, nu sätter han oss på massa krav.
Och det är där, och det är där man hamnar.
Ja.
Nu har det varit så här lite, i och med att man har jobbat i så många år och börjat liksom etablera sig och börjat få ett erkännande, så blir det också att folk så här, när det dyker upp en situation, så är det ofta så här, men kolla med David. Medan jag säger, men jag är inte ens inne i den produktionen, varken som producent eller någonting.
Ja,
så här, jag bara, så ni måste kunna hantera situationerna som uppstår. Om det är så att, låt säga att det är någon som är så här, men den här makeupartisten kan inte sminka mig, kan inte göra det här. Alltså snälla så här, jag vill inte behöva sitta och säga det.
Nej,
utan antingen behöver du ha självinsikt.
Exakt.
Eller att det är någon annan som ser det här. Men problemet är, det är återigen varför jag startade bolaget. Jag kommer alltid tillbaka det. Det jag ser är ju så här, ena är ju faktorn att jag kände att ena var ju så här, de rollerna jag blev erbjudna var inte roller jag ville spela. Jag kände att jag kunde spela en massa andra roller som inte jag fick, som inte jag blev tillfrågad. Nummer två var ju att de berättelserna som utspelade sig i områdena utanför tullarna var alltid samma bild. Vilket jag var så, men vi har massa annat. Där kriminaliteten, lyssna, det är 10% av
exakt.
Dem. Jag bara, vart är resten?
De borde se, fånga upp så här bröderskapet,
systerskapet, allt som finns där ute. Gemenskap, alltså allt, det är så mycket. Jag bara, vart finns det? Och så nummer tre var ju...
Ska vi kolla på filmer i skärgården?
Ja.
Nej, bara, det räcker.
Och jag bara, nummer tre var ju det här. Så här, jag bara, men jag är inte den enda skådespelaren som ser ut som jag gör här ute. Men även inte den enda som skulle kunna regissera eller göra annat. Jag har ju träffat de här människorna. Men jag får inte träffa dem i arbetet. Alltså i de höga. I de högre, alltså de dyra produktionerna, om man säger så. Så då var det liksom så här. Jag bara, okej, men låt oss göra en kortfilm. Aldrig skrivit manus tidigare. Kontaktade Sebastian Lagerqvist som jag brukar jobba med. Vi är liksom en duo. Och han är så här, han är utbildad. Född i Sverige. Bor innanför tullarna. Jag är motsatsen, du vet. Så, här. Så vi har det bästa från båda världarna, om man säger så. Så då var det så här, vi kombinerar oss. För han har alltid sagt att när vi jobbade första gången så tyckte han om hela den här drivet jag hade och vad jag kom med. För han var själv så här, men jag är trött på det som görs, det som produceras i Sverige. Vart är alla andra? Vart är alla andra berättelser? Du vet. Men för han att axla och skriva sådana, han har inte tillgång till den världen.
Nej, precis.
Men jag har. Men jag har inte heller den här kunskapen för att sitta och sätta ihop en film till vad behövs. Men han har det. Du vet. Så jag bara, men vet du vad? Jag har skrivit en kort film här. Läs. Han tyckte att det var intressant. Han bara, vet du vad? Våga vara personlig. skriva en berättelse som kanske är verklig, som har hänt i verkligheten eller någonting. Och jag bara, bror, jag har hur många historier som helst. Ja, men det är så mycket vi har varit
med om. Let me just unbox it.
Låt mig bara kolla vad vi hittar. Men då skrev jag en kortfilm som heter Jag har din rygg, som finns på YouTube också, som är baserad på en verklig händelse. Och då sa jag till Sebastian, mitt krav är att den ska filmas i Jobro, du ska regissera, och sen teamet, vi ska mixa, vi ska hitta debuterande, både framför och bakom, och sätta ihop dem med erfarna filmarbetare. Jag bara, för på så sätt, då kommer man få in den här fina mixen. Jag bara, det är som mat. Du vet, du marinerar, du gör dina kryddor till slut. Det blir perfekt. Jag bara, samma sak när du gör film. Det är inte mer komplicerat än så. Och en av punkterna jag hade var så här, men vi gör den här filmen, men den ska inte bara visas på fritidsgårdarna. Du vet, jag bara, låt oss höja. Jag bara, hellre överdriva. Så jag bara, jag vill att den ska resa världen runt. Jag bara, vi ska vinna priser. De kollar på mig, de bara, den här killen, han har flippat. Men jag tänkte, nej, jag bara, låt oss. För om vi ändå tänker så, jag bara, då kommer vi ändå försöka sträva mot det. Och sen det vi får fram ut, det kommer i alla fall vara säkert bättre än det vi hade förväntat. Och då är det, och då var exakt det som hände. En vecka filmade vi hade 10 000 i budget. Det är inga pengar alls.
Verkligen,
alltså, det är
inte.
Kanske kamera för 1-2 dagar.
Men
det,
alltså, inte för en kortfilm.
Jag förstår
alltså.
Inte.
Nej, inte för en kortfilm.
Inte för en reklamfilm.
Nej.
10 000 är en roll i en reklamfilm. Ändrar, liksom.
Exakt. Och då hade vi liksom ett team på 30 stycken ungefär. Och här var det som var så häftigt här var att alla ställde upp.
Det, denna, från, ja, det var det jag tänkte på.
Alltså. Alla ställde upp. Allt från så här, vi behöver köra någon hit. Vi behöver en lägenhet att filma i. Vi behöver mat, vi behöver fika, vi behöver det här. Alla var där och hjälpte till. Allt från teknik. Jättefint. Alltså en av mina stoltaste och bästa minnen. Alltså by far, fortfarande idag. Och när vi väl blev klara, gick in och klippte. Bam, började släppa ut den på filmfestivaler. Vad händer? Vi börjar vinna priser. Vi börjar resa världen runt. Filmen visas utomlands. Den visas i New York. Den visas,
10 000 alltså, i budget.
Ingenting. Du vet. Och jag, det som är sjukaste är Sebastian vinner pris för bästa regissör. Jag vinner pris för bästa manus. Du vinner pris för bästa film.
Men.
Är ni med? Nej.
Men det, alltså, de ringer alltså, fortfarande inte, eller?
Nej. Och det man tänker så här. Men. Så här, nej, men så här, vad händer nu då? För det som har hänt är att det här motståndet som funnits innan, den här bekräftelsen som inte funnits innan, den började vända nu.
Okej.
Så nu var det som att, men David kan spela andra roller. De har visat att det faktiskt, det finns film, det finns folk som, det finns andra berättelser, det finns annat.
Och det finns folk som vill se det.
Det finns folk som vill se det, bam. För plötsligt så nådde vi en målgrupp som inte man har nått innan.
Vi måste ju bara prata om Cancerfondens nya julreklamfilm.
Så bäst.
Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den. Jag vet vilken ni pratar om. Jag ska se.
Jag grät.
Nej, men jag grät så mycket. Flodet. Det var så här Hulk. Det var liksom. Men också den. Jag tror att delvis har spred ju sig den bland en målgrupp som inte tittar på reklam. Jag tror ibland så glömmer vår bransch att så här, det är väldigt. Det är reklamarna som tittar på reklam.
Ja, exakt.
Och vi skapar den oftast för oss själva. Lite så. Men att den här filmen fick så mycket spridning bland människor som inte tittar på reklam. Och liksom, jag hade så många vänner med iransk påbrå som liksom skickade den till mig. Och bara, har du sett den här? Jag bara, ja, jag jobbar med reklam, jag har sett den. Men att alltså, den var ju så berörande på så många sätt. Så jag kan ju bara rekommendera att man ser den. Men också just att det var den här. Det var liksom en verklighet som jag kan känna igen mig i. Det är klart att jag kan känna igen mig i de här scenerna på Sandhamn som är lite stela och sådär. För jag har ju varit där och hälsat på någon, så jag vet att det är stelt. Men just de här... jag känner det i luften, ni vet hur, ni vet vad jag menar. Man sitter i kompisens rum och väntar när de äter middag. Och, ni vet. Vi har alla varit där. Men att det var liksom sättet de interagerade med varandra på hur de pratar med varandra även fast det är en reklamfilm
och, liksom... och också se en pappa med den bakgrunden vara en riktig pappa för normalt ser man inte det många gånger så på porträtteras invandrarpappor som så här stränga,
ja,
omänskliga,
icke-närvarande och därför flippa pojken och agera utåtagerande och sånt där.
Eller exakt var... samma som i Kalifat, där han var jättehård och sträng och så åker hon och alla bara, det är därför för han var för er.
Exakt, och sen också så här, Kalifatet, jag kan också prata om det hur länge som helst, hur man också porträtterar kvinnor med, jag gillar inte ordet burka, men med en större hijab, alltså niqab, hur de porträtteras. För alla är inte radikala eller hjärntvättade.
Exakt.
Men när den serien tog fart, då var det så här, det är dit alla med niqab på väg. Lite så.
Men jag blev så ledsen, för att jag tyckte att det var så stort att den serien fick ta plats och kom ut och många pratade om den. Men sen så fick jag höra många bekanta, eller jag såg mycket diskussioner också med från kvinnor som har hijab som blev attackerade på tunnelbanan. Där folk sa, jag har sett Kalifat, jag vet.
Men det är också bara, vad hamnade diskussionen efter att folk såg den? Exakt. Det var inte så här att, det var inte något positivt. Det var bara så här, okej, det här är hur muslimer är, hijabisar är. Därav blir hijabisar attackerade. För att man har fått så här, nu har vi bekräftat.
Exakt.
Så här beter ni er. Ja,
som att den här serien var en dokumentär för det första. Men också just att, det är lite det här som går hand i hand med, just det vi pratar om, så här, vilket ansvar har man när man skapar och skildrar människor. Att någonstans är det så här, det är fantastiskt stort att den här serien fick göras. Jag personligen tyckte den var jättebra. Men alltså det som hände sen, som du säger, och vilken spike det blev i islamofobi och den debatten, att någonstans är, aha, men vem tar det ansvaret då? Det får bara vara. Det var ju en incident i kanske då i reklambranschen eller i reklammedia specifikt, där en branschtidning valde att göra en ganska stor grej av att en svart skådespelare som hade då haft en roll som knarklangare i den här väldigt kända serien.
Yes.
Precis. Han hade en roll då som knarklangare där, eller karaktären becknade också.
Han var svart och becknade i serien.
Ja. Och han var ju från orten också, väl?
Ja, precis. Ja. Och sen då, parallellt med att den här serien fick premiär, så hade han också då gjort ett reklamjobb någon gång för Kry, och där han var snorig. Det här tyckte branschtidningen var så stort. Det var ju liksom nyhetsvärdet på det här, att han behövde intervjua Kry, hur de ställde sig till att folk kanske trodde att man kunde köpa droger via Kry för att han hade den här rollen. Det tycker jag bara är ett sånt praktexempel på hur man återigen, ja, men så här, man bekräftar ju stereotypen.
Men det visar också vilken bild de har.
Precis.
Av
man bekräftar sin egen fördom av att man ens tycker att det här är en nyhet. Värd att göra en artikel på. Värd att ringa upp varumärkena och fråga hur de tar ställning till det här. Men sen också att man såklart, jag vet att the community verkligen backade honom som individ. Så att han inte skulle få skit och frågade hur han kände. Och det var lite precis som du berättade också, att så här, men det är ju jobb. Man är ung, du försöker liksom break into this business. Man tager lite vad man haver. Men min fråga är väl egentligen så här, till honom, till andra yngre, min bror som är, han är 32 faktiskt, men han vill också bli skådis och har haft massa reklamjobb och sådär, men vad har du för råd till dem?
Nej, jag brukar säga, jag kan bara utgå ifrån mig själv liksom. Men så hej, som vi pratade om nyss, som var med i serien och så, vi har haft kontakt sen när, jag tror vi fick kontakt rätt snabbt i samband med när serien släpptes, alltså innan det här kaoset med Kry. För det blir också sån grej att när han hade sett mig i något sammanhang ville ta kontakt och bara så här, men kan man prata? Jag vill lära lite mer om dig, så vi har haft kontakt sen dess. Och det är också lätt till att bara finnas där som en extra stöd om det är någonting. Och han frågar mycket om min bakgrund eller den biten. Och då har jag liksom berättat att min väg var ju att jag fick starta eget produktionsbolag och skapa film för att få folk att fatta att hey, det finns, han kan göra mer. Och det finns något mer liksom här också att hämta. Jag har fått ta den långa vägen. Så här, jag bara, men det ska inte ni behöva göra. Men vad gör snubben? Han går och gör en lång film. Han samlar ihop sina vänner och gör en lång film. De har filmat hela sommaren, sen kom corona. Så de kommer fortsätta filma nästa år igen. Den heter Nollbudgetfilmen. Och då har man liksom, det är mäktigt. Och då har jag liksom, fått se liksom inspelningen, fått se lite klipp. Mm. Och alla de är debuterande. De har liksom gått in på nätet. Och det finns lite forum och plattform, alltså sidor, där du kan lära dig hur man skriver manus. Mm. Vad man ska tänka på när man, vilka vinklar, hur man klipper. Och det, de gjorde allting själva. From scratch. Förstår du? Mm. Och en av dem till och med, Dana, som jag träffade där, hon har intresse för klipp. Henne fick jag in som klippassistent till långfilmen vi gör nu. Så då fick hon jobba liksom under Josefin, som är mer erfaren. Och de klippte tillsammans med en väldigt känd klippare från, som jobbar i Hollywood. Så liksom såhär,
wow.
Bam, det är pusselbitar. Så man ser till att såhär, hej, så
länge lyfter du, upp varandra.
Man lyfter upp varandra. Men det är också viktigt, så länge du själv är hungrig och tar de stegen, då kommer folk, alltså, om inte det är jag eller någon annan, men någon kommer supporta. Men det gäller att du gör arbetet också. För många förväntar ju sig att saker kommer komma till en. Det är så här, nej, det kommer inte.
Inte inom någon kreativa bransch.
Nej, det kommer inte. Men det jag brukar säga så här, bygg upp ditt nätverk. Är du introvert och sånt där? Ja, men det blir svårt när du ska bygga upp ditt nätverk i så fall. Våga utmana dig själv. Kontakta folk, prata, ställ frågor. Försök komma in i så många sammanhang du kan. Och lär dig så mycket som möjligt. För det som händer är, desto mer du kan, desto mer attraktiv blir du. För då vet man, okej, men du kan fota och klippa. Du vet, du kan rekrytera och skriva. Ja, men då tar vi in dig. Du vet, så du måste alltid se till att göra dig relevant. Och göra så att du inte blir... att du, ingen kan byta ut dig. Så pass. Men det är, så här, det är stora ord för så tidigt i karriären. Men jag tror att det är bra att ha det liksom som agenda. Det är dit man vill komma. Och sen det sista är att, så här, att få jobba med film och den här branschen och nöjesbranschen. Alltså vi är väldigt privilegierade. Alltså i den formen av att du får jobba med någonting du också älskar. Och det får man inte heller glömma bort. Att så här, lika snabbt som du också kommer till dig kan du också försvinna. Du måste antingen hitta en bra, stabil grund att stå på. Så att det alltid finns jobb. Eller så är det viktigt att du liksom har ditt stabila och sen gör det här vid sidan av. Sidan om liksom. Så får du se vad som övertar. Så som man har pratat med, att det har funnits en generation som har alltså styrt länge. Det börjar komma en ny. Det börjar ske ett byte. Det börjar komma in i röster, krafter, regissörer. Roller som jag har spelat också. Från att du vet, kom, spela flyktingkriminell till att spela kriminalare liksom, i Tjockare än vatten. Jättestort. Eller så här, men kan du komma in och spela skurk? Inte den här, kom in en scen, dra en lina och skjuta. Inte den, utan
du
så här.
Nej, men
så här, liksom, du är huvudskådespelare, du liksom är gåsmamman då. Du var liksom övergripande skurken i hela säsongen. Och jag bara, det går. Jag bara, jag tar den. För det är också en sån serie. Det är skurkarna som är hjältarna, inte poliserna. Jag bara, kör. Och Tjockare än vatten och så vidare. Du är någon läkare här. Du är bara spela pappa. Bara en vanlig människa. Du vet. Det börjar hända. Men det är också för att respektive regissör har inga problem med att se mig i dessa roller. Den här är Tjockare än vatten. Han heter Marcus Rönn. Han bara, lyssna, vi ska inte förklara varför du heter så. Vi ska inte förklara varför du ser ut så som du gör. Du är polis. Du kommer in, du gör din grej. That's it. Ingen fokus på hudfärg. Det är fokus på att du är från Stockholm som kommer till Åland och fuckar upp. Du vet, sådär. Det är den grejen. Du vet. Jag bara, klass. Och det finns en replik i serien som är så jävla skön. För då Vidle skådespelare, han är nominerad nu för bästa manliga biroll, tror jag. Eller huvudroll. Men då är det, för han är från Finland. Och då säger han i, det är en replik han säger till min karaktär, så han bara, ingen jävla svensk ska komma hit och tala för mig vad jag ska göra och inte göra.
Oh, nice.
Du fattar, förstår du?
Det där är stort.
Det där är stort.
Det är stort.
Wow.
Du vet, det där händer inte bara sådär. Förstår du?
Nej, otroligt bra sagt. Jag vill bara säga, jag tycker att det i alla fall för mig, kan jag säga, så betyder det väldigt mycket att, eller så att du finns. Och att du gör de här sakerna. Ja. Det, för mig känns det i alla fall väldigt stort. För att det på varje gång liksom ser det i tidningen. Nej, men varje gång det liksom, för att jag minns den tiden när man inte såg någon. Det är den, så att det är, jag påminner mig själv varje dag om hur stort det är. Jag minns första gången när jag såg David Tainton, alltså så här, nej, men det var alltså inte bara att han var så snygg och jag var så kär i honom, men underbart. Confession. Men alltså det var, och också liksom att han blev the heartthrob, och man bara, hon ser ut som mig. Alltså det var så stort. Mm. Och fortfarande varje gång så är det lika stort. Mm. Jag tror att det är liksom för alla oss, oavsett om man har jobbat länge, om man är offentlig eller inte, eller om man är liksom ung och bara drömmer, så betyder det jättemycket. Mm. Det gör verkligen det.
Tack så mycket.
100%.
Det är som fan att höra det, verkligen.
Podden heter ju Checkpoint. Vi undrar om du vill lämna en check yourself till svensk filmindustri.
Ja.
Och vad skulle det vara?
God jul och gott nytt år. Nej, jag ska.
Jag tänkte, wow.
Jag bara, gud vad snäll han är. Jag bara, gud vad snäll han är.
Men som alltid brukar säga, man är alltid bra att prata om representation, mångfald, genus och så vidare. Men när det verkligen kommer till kritan så är det ganska tydligt att man är bättre på att prata än att faktiskt göra. Så min check till filmbranschen är så här: hey, om vi faktiskt aktivt ska prata med dessa om dessa frågor, låt oss jobba aktivt med dem också. Så att vi slipper ha dessa diskussioner i framtiden. Mm. Så att det bara blir en fin filmbransch med många olika röster, ansikten och det ena och det andra liksom.
Nice. Veckans check yourself. Vi har ju fått så himla mycket kärlek bara efter vårt första avsnitt. Så att tack till alla er som lyssnar.
Tack snälla. Trevligt, trevligt.
Angenämt.
Superhärligt. Det känns så jävla bra.
Ärligt. För ni som lyssnar och supportar podden, att det är ni som ser till att det här är levande och att det finns en framtid. Så fortsätt lyssna, sprid ordet och ta hand om er själva. Kärlek.
Checkpoint!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.